I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kalle kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till svensk travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett, Mac Lobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av de bästa hästar jag hade tränat, för jag tolkade det på olika vis. Du behöver inte misstolka det längre, för det här är den bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Barenne, me gusta, me gusta, me gusta! Un classico, no problem! Barenne, facile, alla me!
Möjligen okänsligt av oss att börja veckans avsnitt av Trottosports podcast på det där viset, eftersom förhållandena är som de är och det inte är i närheten av att bli den där stämningen på Solvalla till helgen. Men det, man kan samtidigt inte låta bli att försöka och insupa hur det kan vara och hur det i alla fall har varit. Det där var från år 2000.
Ja, hur det ska vara. Alltså, man ska får ju, vara. Det är ju så skön känsla.
Och har ni inte sett Magnus Dahlbergs två filmer som ligger på YouTube från just denna Elitloppssöndag, så ska man ju bara direkt när man den här podcasten är över kastas över de två filmerna. Det är fantastiska skildringar från denna Elitloppsdag.
Hur hittar man dem nu då?
YouTube. Vi lägger ut dem helt enkelt på trottosport.nu under tisdagen, säger vi. Alltså den där bilden när skräcken kommer ut 10:15, och det är alltså den publikmattan som är på plats redan då detta år. Det är något. Det ger rysningar, det gör det. Är ni laddade då för helgen?
Ja, det är klart att vi är. Det är Elitloppet trots allt, även om det inte är publik, även om vi inte är där. Även om det inte är det bästa Elitlopp som vi har sett. Även om någon felaktig häst kom här på slutet där. Jag laddade ändå.
Det är samma här.
Den där Bahia Kesnott, alltså Malmrot lovade det där på lördag eftermiddag att jag ska fundera över natten. Och då låg man ju sömnlös en hel natt för att liksom kliva upp där på morgonkvisten och vid 10-tiden. Nu får vi draken.
Det trodde du inte på.
Jo, jag trodde på det faktiskt. Dels hade du hälsat mig lite om Hail Mary, men jag trodde på Brother Bill.
Det gjorde inte ens jag, men det har du rätt i. Det hade jag ju, jag trodde ju stenhårt
på Hail Mary. Den kunde man ju då sagt att Brother Bill kan, om man har en bra dag, kanske till och med vinna lite upp ett. Bahia Kesnor kan man liksom inte ens bry sig om, tyvärr, va?
Nej, det är
det
så.
Var nog så att man kanske inte var redo för ett elitlopp. Som man såg ut, alltså som man racklade ihop senast.
Solvalla-kvoten var väl redan
dessutom
utnyttjad. Det gick inte att komma dragandes med en Solvalla-häst till.
Nej, så var det ju också såklart. Men jag håller med, Bahia Kesnor känns ju som ja, det är i alla fall en internationell häst. Deltagare.
Ja, och det, jag tror jag vet vem som myntade det där uttrycket flagghäst. Jag är ganska säker på att det var Harper Karlström. Tack.
Ja, ja, vi tar väl ett grepp lite senare i programmet. Det blir mycket elitloppet, såklart. Men vad ska vi blicka tillbaka lite först? Går det, ja, jag vet inte. Orkar vi ta ett varv domare-snack till?
Nej, ja. Vi
kan kanske måste.
Kan konstatera att det var två händelser i Gävle, och jag läste flera som har skrivit det, att man kunde dömt tvärs om. Alltså att Kim Oberg hade fått behållt segern och Ulf Eriksson blivit diskad. Och det ligger något i det, och det visar hur svårt det är att döma. Alltså jag tror det är 50-50 av de åsikter jag har hört om de inlägg jag sett på sociala medier. Rätt eller fel, ungefär, alltså som sån här revisionslager, att rätt eller fel. Hälften tyckte det var rätt och diska Kim Oberg, hälften tyckte det var fel. Och det där kan vi diskutera i en oändlighet. Det var ett svårt fall, sa Jan Törnqvist. Vi tittade många gånger, och om man tittar många gånger, då utgår jag från att man är, ändå är tveksam. Sen kommer man att säga att vi var eniga, och det säger de nästan alltid. Det är ingen som opponerar sig mot det efter domslutet är taget. Men
men vi väntar, vi tar ja eller nej här då, bara snabbt. Lennart, ja eller nej? Rätt Kim Oberg.
Jag tycker att man ska använda...
Ja eller nej?
Ja, men jag vill först förklara varför jag säger att diskningen var felaktig. Man ska i en sån situation hellre fria än fälla. Det gäller i alla sammanhang.
Magnus, bättre. Du får sköta det bättre.
Nej, jag tycker... då blir svaret ja på Kim Moberg. Att det var rätt.
Och jag säger nej. Börjar vi linda in sporten i alldeles mycket i bomull?
Ja. Det är dit jag kanske vill komma. Ska vi ha en sport där det händer lite saker utanför reglementet, att man får tänja lite på reglerna möjligen. Är en frispark i fotboll en frispark, är det ett gult kort? Ibland så tycker vi det är gult kort och domaren säger res på det och spela vidare. Vi måste, jag tror alltså sporten måste tåla sådana incidenter som den med Kim Oberg, alltså.
Den är ju så, eftersom ja, det förstärks ju naturligtvis eftersom Magnus, är det Magnus?
Ja, det är Magnus.
Magnus Djuse uttryckte sig som han gjorde, att innan domslutet var utannonserat, att det var glasklart att det fanns plats. Så man, det förstärks ju lite av det, men
det var glasklart, ja, att det var Kims plats.
Ja, just det. Vi behöver inte älta så mycket om det, men jag tyckte det var fel.
Ja, nej, och sen för att så jag håller med, vi behöver inte. Det som blev problemet var ju att man i loppet efter har en incident som åtminstone det, i de bilder vi fick se i TV kändes mycket värre, och där friar man, och det blir så mycket frågor. Det är precis som Lennart säger, de kunde lika gärna ha dömt tvärtom, och det är väl det som är det som alltså, är jobbiga i det här.
Varför fick vi ingen domarfilm från den loppet?
Jo då, de har domarfilm. Och den, ah, okay. Det kan man ju säga. Filmen framifrån, där kan man säga så här, där är det solklart att han, det man ser. Men problemet är att när man såg det från sidan, då kan man se att det finns plats. Kanske det är så svårt att bedöma när man inte har bilderna bredvid varann. När börjar Ulf gå ut? Vad är han då? Det går inte att se om man inte har bilderna exakt samtidigt från två håll. Det får man ju utgå ifrån att domarna hade då. Eftersom de säger att han påbörjar sin förflyttning innan.
Men det är samma där. Kvoten av diskningar var slut.
Kanske.
Ja, det är också, det är tråkigt. Det blir också en sån där fråga. Man ville inte diska två mål ett år i rad. Det är lätt att man tänker alltså, så.
Han vill inte avgöra ett derby fotboll med straff i 93.
Nej.
Man, då är det och, så att blåsa.
Om det inte är solklar. Men alltså det som ändå stör mig lite om de här uppgifterna nu stämmer, dels som Kim har lämnat och dels som hennes pappa Svante Båt har lämnat, att hon blir mer eller mindre tillrättavisad när hon ville få en förklaring av den här måldomaren Jan Törnqvist. Arrogansen där som man liksom ser, det här härskartekniken, det stör mig ännu mer att om de gjorde fel eller rätt, det vet jag inte. Men alltså, man måste ju ändå...
Var det så är det ju fullkomligt bedrövligt.
Ja, förfärligt skulle jag vilja säga. Jag förstår inte detta. Och den här Törnqvist sa efteråt att när de frågade vad sa Kim i samtalet eller något sånt där, va? Ja, men det var ett förhör, så vi går inte ut i media vad som sägs i ett förhör. Det var väl inget förhör. Man gör väl inte ett förhör efter man har tagit domslutet. Hur skulle det vara om polisen här nere eller tingsrätten dömer, du får en månads fängelse, nu ska vi förhöra dig. Det är inte klokt alltså. Det är ju inget förhör. Det finns ju inga förhör längre i ett sånt sammanhang.
Nej, det var märkligt uttalande.
Ja, det är bedrövligt.
Och man kan ju inte utesluta någon slags både, ja, jag vet inte om man ska tassa in där, men både det här, man tror ju inte att han hade betett sig likadant mot en storkusk. Och kanske även om det hade varit en manlig deltagare.
Nej, det är inte helt uteslutet. Alltså. Sitt nu still i båten, lilla gumman.
Ja, tråkigt.
En sak till om domaren. När vi, som, eller domare generellt. Eller det här med att döma. Det var en grej som jag noterade. Det hände ju en grej på söndagstävlingarna i Lindesberg. Och vi behöver inte diskutera händelsen. Men det som var att hästarna hade i princip gått i mål. Då kunde direktsändningen visa domarfilmerna. Och det fick mig att fundera på om man redan idag centralt i Stockholm har tillgång till domarfilmer från alla banor, så att man skulle kunna ha centralt placerade domare och det som många efterlyser, samma domare varje vecka för att få en mer konsekvent bedömning. Det var bara en sak som slog mig igår, att förr har det ju varit så, vi ska se om vi kan få tag på måldomarnas film, men nu var den där direkt. Så kanske kan vi vara nära centrala domare.
Det kan ju du svara på då. Tekniskt sett så är väl det ganska enkelt att man i tv-centret i Stockholm också har tillgång till domarfilmen live, så att säga.
Ja, bara man har bestämt sig för att det är kopplat så på alla banor. Det är ju mer än, förr var det ju inte så. Då verkar det ju vara separata system. Men det verkar ju som att man kanske har byggt ihop dem då när till och med Lindesberg kan erbjuda det, att det blir så.
Sen kan man ju undra etiskt om det är rätt att journalisterna ska se den filmen samtidigt som måldomarna.
Det är ju en mycket bra fråga. Det kan man ju verkligen diskutera.
Det är många frågor i det här tycker jag. Men det var ju verkligen en sprängande, den du ställde just.
Ja, speciellt i det här fallet på Lindesberg då, om vi ändå går in på det lite, där det visar sig att det var så att målettan, då blev det jackpot. Men hade man diskvalificerat målettan, då hade måltvåan gett en vinnare 10 miljoner. Och då om det går centralt in till ATG, de här bilderna direkt där någon vet vad som faktiskt står på spel. Det vet ju inte så många. Förr visste ju Hanske det när han satt och refererade på banorna. Han hade ju koll på vad han i efterhand skulle säga då. Men vilket ju inte kanske var som det borde. Men nu, ja, det är en otroligt bra fråga från dig, Lennart. Det är ju, kan man ju verkligen undra om de filmerna ska ut förrän domslut är klart.
Självklart.
Sen har jag ju jag är ju livrädd för det här med fåtal domare som ska döma allt.
Det är klart att vi är livrädda, för vad finns det fåtalet?
Ja, dessutom. Men
hur ska man hitta domare som är bättre än de flesta?
Nej, men om vi bortser från det, så skulle det innebära, tror jag då, eller riskera att innebära att de stora får ännu mer fördelar än vad de redan har. Att det är lättare att styra ett fåtal personer än flera. som man inte har kontakt med lika ofta. Ah, dit vill inte jag gå.
Nej, det är ju inte helt okomplicerat, så är det.
Nog om detta!
Ja, nu är det roligt. Kan vi prata om
det? Det är lite uppsväcka, så nu skiter vi i det. Bara en grej till om ATG.
Nu skiter vi i detta. Elitloppet, skitloppet. Kommer ni ihåg rubriken?
Ja, det kommer vi.
Niklas Anderssons famösa...
Den kunde han skrivit i år, kanske, istället.
Ja, det är ju på fel andra sidan.
Men vi ska bara kritisera ATG lite grann här för de här andelssystemen som Magnus till exempel ju spelar nästan varje vecka och du är väl med på något, Lennart. Och sen ska ju de som är med i de här andelsbolagen få ett mejl när kupongen är inlämnad eller systemet är inlämnat. Jag fick mitt 07.34 tror jag på söndag morgonen.
Du är chanslös.
Ja.
Jag fick ett 14.38
på söndagen.
Ja.
Ja. Där kan ni, där har ni lite att jobba med ATG.
Varför är det så här, Magnus, du som kan det?
Ja, det enda jag vill dra mig till minnes nu är att jag faktiskt läste att de trodde sig ha löst det här. Det här har ju varit ett ganska gammalt problem, men det är nog inte mer än någon vecka sedan som jag läste att man trodde, som sagt, då, uppenbarligen att det var löst, och det är det inte. Jag vet inte, det måste ju vara en väldig belastning och att något inte ramlar ut som det ska, men det är ändå, det är så många timmar vi pratar om, så att det ska jag inte.
Ja, men vad fan, många timmar, det ska ju vara före 16.20, garanterat före 16.20.
Ja, så är det. Sen är det så.
Säg
ja.
Att det kan vara någon minuts fördröjning om någon hänger på låset eller i sista stund och lämnar in, när det kommer ett dygn senare.
Nej, så är det ju. Sen kan man ju tycka, jag som aldrig tittar, alltså, jag loggar ju alltid in på tillsammans sajten och där finns ju de. Nu är jag ju bara med i mitt eget.
Jo, förvisor. Men nu är vi ju de, nu är vi ändå i, kanske till toppskiktet.
Men jag spelar med,
att kunna
med,
det här.
Med ett gäng handbollskubbar i Skövde. Vi är 30 stycken ungefär.
De väntar och ju på sina
de
mejl.
De väntar och ringer mig. Har vi inte spelat idag? Och vadå då? Jag har inte fått något mejl. Nej.
Alltså, tror jag är det väldigt många som sitter.
Ja, det kan vara ett beteende kanske som inte jag har bara.
Så men är, alltså, så anledningen till att de skickar ut mejl är väl att folk förväntar sig att få mejl.
Ja, där har de att ta tag i. Är det en bugg i immun- och mjukvara eller är det hårdvara?
Ja, förlåt. Man kan fundera på det.
Ja. Men vad var det bästa då? Har vi något som ska vi ta det innan vi tar oss vidare?
Bästa? Mm. Ja, du såg ju själv tävlingarna.
Jo, men vi brukar ju ha en programpunkt.
Ja, okej då. Garrett Bocco som joggade förbi sina motståndare.
Till Lennart Perssons stora elitloppsoddsglädje.
Ja, så kan man uttrycka det, men det var ganska väntat att den skulle vinna.
Och jag hade en snygg vinnare i förra podden.
Ja, och jag hade ju räknat med att även om den blir tvåa så kommer den att få en inbjudan. Det var ingen Solvalla häst och då kunde man ju ta en Halmstad häst till. Så att det var ju det mest glädjande. Men sen har jag ytterligare en som går lite utanför detta med vad som hände i lördag. Så att Olle Goop blev invald i Göteborgs Hall of Fame, Göteborgs idrottsmuseum. Och det gladde mig. Han blir den första från travet i denna förnäma församling. Där han valdes in samtidigt som Sven-Göran Eriksson, för att ta ett exempel, Svennis. Och där finns ju då naturligtvis storheter som Ingemar Johansson och Bebben Johansson, Torbjörn Nilsson, allt vad de heter. Där är nu Olle Goop medlem. Och det är en framgång för travsporten. Men framförallt för Olle Goop är det en framgång. Det är en trevlig händelse.
Fjäder i hatten, från då har en klyscha.
Ja, fjäder i hatten, ja.
För travet. Ska vi säga det här att vi återigen gör ett avsnitt ihop med vinfolket.se. Det är ju trevligt. Den exklusiva vinbutiken på nätet med närmare 200 viner av hög klass i sortimentet. Drycker då som inte går att få tag på någon annanstans i Sverige. Helt exklusiva. Och veckans vin! Nej, men det här är en som har blivit väldigt populärt de senaste, kan det vara, två decennierna kanske? Eller ett. En Prosecco.
Ja, det tycker min hustru om.
Ja, då ska hon gå in på totosport.nu och klicka på veckans poddvin. Moserande vin från norra Italien är ju Prosecco. I den lilla byn La Salute di Valenza ligger vinmakaren Terravicina. ett familjeägt litet vineri som har specialiserat sig på mousserande viner. Det ligger längst upp i, vad blir det? Nordöstra hörnet av Italien där uppe är ju, tillverkas de här Prosecco-vinerna. Gå in på trottosport.nu så hittar ni veckans poddvin. Och den här veckan kan vi dessutom erbjuda alla Trottosport-lyssnare 10% rabatt på inhandlade varor. Ja. Och frakten är fri om man beställer för minst 800 kronor. Så skriv in koden Trotto. När du kommer till kassan så blir det alltså 10% billigare. Trotto.
Jag måste i det här sammanhanget påpeka, påminna vad jag nu ska säga, att jag köpte 4 flaskor av vårt första poddvin.
Cotteron-vinet där från.
Ja. Och då, jag kommer köpa fler flaskor kan jag säga. Sen får ni dra era egna slutsatser.
Just det.
Jag tycker det är skönt också att nu kan vi alla säga fel eftersom vi har den här rabatten möjlig. Det var ju förra veckan var ju en av oss som faktiskt utan att någon av oss andra två ens reagerade på det sa ett litet fel som gjorde att vi hade en liten tävling förra veckan på Twitter.
Var det någon som hittade felet?
Att det var några stycken det var faktiskt.
Det var ett ganska ansenligt antal. Jag vet inte vem som drog den.
Det var jag.
Det var du som hävdade att Cocktail var först i mål på Lunden.
Det hävdar jag fortfarande.
Och jag tyckte också att han var det, trots att jag torskade på spelet på att han inte var det. Men det var ju bra, jag hade kommit över den förlusten snabbt uppenbarligen, för jag trodde jag hade vunnit då.
Den då är halvhårt och står kvar vid åsiktet, trots att det finns ett officiellt resultat.
Jag tror
inte på det målfotot, så enkelt är det.
Nej.
Vi tog ett litet vinsnack emellan här, men jag vill bara ta kort då vad jag tyckte var bäst i veckan som var, eller då också i lördags. Jag tyckte det var så kul att se Örjan Kihlström, hur han betedde sig bakom Admiral As i den avslutande avdelningen. Det var ju veckans klaraste som jag sa, och det tyckte ju väldigt många, rusar ju upp i streckprocenten. Men Örjan körde fram utvändigt om Morotai Degato där Oskar Kjellin Blom var övertydlig med att du får köra förbi, du får ledningen. Jag vill, så. Men Örjan satt bara, han brydde sig inte. Jag har bästa hästen, jag bryr mig, jag behöver inte ledningen för att vinna det här. Jag sitter bra där jag sitter, jag tänker vinna ändå.
Men Örjan brukar väl ändå vilja spara sin häst så mycket det går. Liksom.
Oskar Kjellin Blom vädjade till honom. Jag tror alltså att utvändigt om ledaren, där kunde han hålla fullständig koll på ledaren, på alla andra.
Ja.
Och hästen var koncentrerad, springa i ledningen, då kan det kanske bli lite okoncentration och hända någonting. Nej, den risken tog han inte.
Nej.
Sällsynt udda ändå, det får man ju säga. Och sällsynt udda tydlig var Oskar Kjellin Blom utan att få någonting för det.
Ja, men det är sådär, man skulle vilja köra en sån häst i bronsdivisionen. Tänk om vi, alltså den där, jag har min häst är så här, jag behöver inte bry mig i något annat än att jag sitter lugnt tills vi ska köra. Det gör jag i och för sig expert på, men rent generellt. Det måste ju vara en dröm att bara sitta utvändigt ledan och vara nöjd med det.
Kan vi ta hela...
Nu kör vi.
Ja, nu kör vi alla deltagare i Elitloppet på söndag. Och så ska vi då bedöma finalchans och vinstchans har vi kommit fram till, va?
Ja, vinstchans 1-5.
Tar vi första försöket i början med. 1, Vivid Vice As. Hingst efter Yankee Glide då, som har sprungit 8-6 och snabbast. Med Alessandro Gocciadoro både som tränare och kusk. Vad säger vi? Vad är styrkan till att börja med?
Han är snabb. Har nog toppform. Är den häst som tillhör eliten. Möjligtvis att spår 1 kan ställa till det lite. Det kan vara någon som är snabbare. Ja.
Vinstchans final, säger vi.
4.
Jag har en 3. Jag är lite tveksam till de här dubbla hiten. Jag tror inte att det är Vivid Vice As likör riktigt.
2, man är viking. 8 år efter Maradja. Kusk Björn Goop och också tränare ju. Vad tror vi där?
Ja, är ju bäst på lång distans, men har ju ändå visat att han behärskar kort distans.
9-4 som rekord.
Ja, eftersom det är lite ihåligt och han fick ett perfekt läge. så går han till final.
Finns chans.
4.
Ja, jag har ju svängt när det gäller Moni Viking. Vi pratade ju om honom för en eller två veckor sedan och jag satt och sa att jag tyckte det var så spännande. Det är en perfekt häst för Elitloppet. Sen har jag funderat ett par varv till och dessutom noterat att Moni Viking är favorit på förtidsoddsen hos ATG och kliade mig väldigt mycket i huvudet när jag hörde det. Det är två starter Moni Viking har gjort på kort distans. Förra året så hängde han faktiskt inte med i Mikkeli fast han sprang så fort, men han räckte helt enkelt inte. Och det var sämre motstånd än vad det är den här gången. Och sen har han gjort ett lopp som femåring. Då var han ju tvåa bakom Looking Superb då. Jag gillar ju Moni Viking. Men jag har faktiskt ingen känsla för att det går. Så en tvåa. Mm.
Million Dollar Rhyme. 7-årig vallack efter Ready Cash. Fredrik B. Larsson tränar och kör.
Har ju varit med tidigare i det här sammanhanget. Tveksam insats senast. Bra läge.
Det är väl den som folk tror ska kunna lugga Vivid Vaisas eventuellt på ledningen då.
Ja.
Vinstchans?
2.
Ja, säger som Lennart, en tvåa. Jag tänker att chansen är ju, det är en finalplats möjlig och då måste ju Fredrik komma till spets och släppa. Eller få en rygg i andra spår naturligtvis. Men jag har ingen feeling för att det kan bli någon seger i alla fall.
Och om det inträffar är ju vinstchans 4 högt på Vivid Vaisas.
Ja, jag har bara 3 som sagt.
Ja, just det. Så var det, ja. Ja, Aetos Kronos, 5-årig efter Bold Eagle, kusk Magnus Ljuse, och sen är det ju då Jerry Reardon som tränar.
Han är redan en världsstjärna och kommer bli ännu bättre. Kanske inte som bäst på kort distans, men klarar tuffa lopp så att ha fått ett hyfsat läge. Går absolut till final.
Betyget?
5.
Tjohej.
Ja, jag ryggar Lennart. Det är en femma även för mig. Det här är ju en häst som är så spännande. Alltså. Vi har varit inne på det för ett år sedan kanske och sen regelbundet. Alltså, han har blivit bättre och bättre trots att han var bra från början, men han utvecklas hela tiden. Han har travat bättre. I år har ju vi sett vilka galna lopp han har gjort. Jag tycker att det måste vara en jättechans. Det finns ett litet aber bara för mig och det är de här två hiten. Om det är riktigt bra för honom. Men jag väljer att tro att det inte ska spela någon roll. Jag tror att det är jättechans att Magnus Ljuse vinner i Elitloppet.
Hicko the Pooh, 9-årig vallack efter Tritonsund som Vidarhop ska köra åt Trond Andersen. Tror vi någonting där?
Folk får väl representera den breda folkmassan i transporten. Tog sig hit på eget bevåg och lösa, på egen styrka genom att vinna Finlandiajo på ett bra sätt. Men här är han ute på djupvatten. Körs av Vidarhop, en av Norges bästa. Men ja, det blir returbiljett efter första loppet. Efter försöket.
Vinstchans 0 då?
Ja, eftersom jag hade 1-5 så får jag säga 1 då. Jag kan inte göra som Expressen gjorde, 5 getingar var det bästa, men Glenn Hysén fick 6 en gång i tiden.
Jag läste inför slager Eurovision här i lördag, så hade DN mellanbetygen 1-5 har de 0. På någon. Ja.
Ja, jag sätter en etta också på Hicko the Pooh. Det var häftigt att se den där avslutningen senast när de ju stannade där framme då, men Hicko the Pooh är, ja, det är ingen elitloppshäst.
Nej. Bahia Keno, 10 år har hon blivit det här stoet efter Scipion du Gautier. Junior Gelpa kör.
Ja, och tränar. En enastående häst som har stått pall för att tävla i hård konkurrens i många år. Har vunnit Prix de Cornillé under sadel. Får oftast tuffa lopp. Ingen sprinter. Halvdåligt läge. Svag kusk.
Låter inte positivt.
1.
Magnus?
Nej, jag repeterar siffran och behöver inte motivera varför Lennart hade alla argument.
Tack, broder.
Då kör vi Cyberlane som har blivit 8 år. Det var 4 år sedan han vann derbyt. Herregud. Johan Untersteiner såklart. Tränar och kör. Har han någon chans därifrån?
Alltså läget är ju, talar ju mot honom. Var bra i Köpenhamn. Kort distans är ingen nackdel, men att komma till från det här läget. Jag gissar ändå att Johan gör ett försök att komma åt ledningen. Det är hans chans.
Måste väl nästan. Han måste väl
ja, nästan. Kan gå till final. Finalchans trea. Eller vinstchans heter det. Trea.
Oj, det var högt. Ja.
Ja, det kanske var högt, men jag...
Ja, det är ditt.
Tack, tack.
Ja. Vad håller Falun för betyg?
Jag tänker ju att Johan, han kommer ju att skicka allt vad som går. Och jag tänker ju att Million Dollar Rhyme är förbi Vivid Wise Us. Så att, och släpper då till, till Johan. Och att nästa häst vi ska prata om kommer att hamna utvändigt ledande då. Men i alla fall, Cyberlane kan nog absolut ta en finalplats då med det scenariot. Men jag tror inte alls att han räcker i en final, utan där har jag en etta.
Då tar vi Don Fanucci Zet som fick då bricka 8 efter Hard Living. Örjan Kjellström kör, Daniel Edén. Ja.
Ja, kanske att en liten rispa i lacken där Umeå, där han fick strida för fullt för att hålla undan från dödens angripande Hail Mary och kanske hade fått stryk mot Brother Bill. Har ju tillhört favoriterna i Elitloppet länge. Spår 8 var naturligtvis det sämsta. Ja, det är ju självklart att det var det sämsta spåret. Och det försvårar det här naturligtvis för Don Fanucci sättet. Det som kan rädda upp det är att Örjan är så oerhört rutinerad och skicklig. Han vet hur han ska hantera det här läget och kan nog ta Don Fanucci sätt till en final genom att bli tvåa, trea. Och då är han ju med i segersnacket i finalen och då sätter jag en 4.
Mm. Låt säga att han ramlar in som 3 som du säger, sen får han spår 5 så ja. Är han ju med som du säger.
Så är det ju.
Ja, samma betyg som Lennart och jag tycker intrycket i Umeå var att Örjan han var nog ganska säker på att han skulle vinna det loppet och blev lite förvånad när Hail Mary verkligen utmanade. Don Fanucci Zet svarade ju när Örjan ryckte i någon bomull eller vad han nu... Han drog i något snöre i alla fall och svarade i Don Fanucci Zet i alla fall. Och han är ju säkert ännu bättre nu. Örjan
det, det som är det intressanta är ju att han var så stenhårt tränad inför det här loppet så att han borde gå framåt rejält ju.
Ja, man tänker, och som han har sett ut, jag tycker att han har sett jättefin ut i år. Örjan kör ju vad som går från början. Jag tänker ju att Johan faktiskt vill köra i ledningen men ändå inte bombsäker på att han skulle välja att svara om Örjan provar en bit. Det som räddar dem längst ut är väl att det är de här, jag tänker som sagt att vi får den effekten med Million Dollar Rhyme som tar sig förbi. Sen är det ett par hästar som inte är så jättesnabba emellan 7 och 8. Så de kan komma fram förhållandevis enkelt ändå, det kommer ju att gå tokfort för det.
Tillåt mig påminna att det är 1609 meter.
Men jag tror inte det spelar någon roll med de där trögbollarna invändigt. Det var illa.
Nej, men att komma, det är alltså ändå en bit kortare att komma till där innan kurvan kommer.
Nej, så är det. Men det blir kul. Det blev ju raffinerat med de där två längst ut där. Så att det kommer ju inte att bli någon myspys från början från de yttersta spåren i alla fall.
Vad fick vi för segerchans där då?
En 4.
Hit 2 då. Ett cockstyle. Vincenzo Gallo kör.
Ja.
Åt Mattia Orlando. Ja.
Tillhör det här årgången i Norge. Som uppfödda i Norge. Så att vann ju i fjol. Fick ju segern efteråt i fjol. Men har inte startat sedan i september. Vann på London. Nej, han blev ju 2. Men... och det var en bra comeback. Men jag tror det fattas lite. Startsnapp kanske kan hålla ledningen. Går till final, men vinstchansen får bli en 3.
Ja, samma siffra som Lennart. Det krävs ju naturligtvis. Han var ju bra i årsbyte, men han måste naturligtvis vara mycket bättre. Men är han lika bra som förra året, eller i närheten av det i alla fall, så tar han ju absolut en finalplats från läget då. Så 3.
2 Heavy Sound som körs av Kenneth Haugstad och Daniel Redén. Vad tror vi där?
Ja, var ju duktig senast. Skulle kunna möjligen komma till ledning. Och har ju absolut finalchans. Men ja, 2 hit pratar vi om ibland. Det kan fresta på. Det gör det nog för Heavy Sound. Som sagt, möjlig final. Det här är ju jätteöppet det här, den här avdelningen. Så det är svårt. Men ja, vinstchans 2.
Jag tycker mycket om Heavy Sound, men jag tycker inte att han var speciellt vass där när han kvalade in till Elitloppet. Och jag tycker inte, med all respekt, jag tycker inte att han duger helt enkelt. Så att för mig blir det en 1.
3 seismic wave, orutinerad eller ganska i alla fall, 1,7 miljoner bara intjänat för Timo Nurmos i hans träning och Claes Sjöström kör.
Ja, Sjöström körde väl senast. Det blev uttagen på det loppet. Det var ju heroisk i betydligt enklare sammanhang. Jag tycker nog att det är den mest överskattade hästen när man tittar på dagens odds. Har problem med travet och ska den klara 2 hit om man nu går till final. Tveksam. 2.
Han har ju... det är ju jag tycker ju att det här är en spännande häst i Elitloppet, för den, han är svår att stoppa in här eftersom visst han har mött några av de här kamraterna tidigare och så, men ändå, det är ändå lite svårt att veta hur bra han faktiskt är. Han har ju, som Lennart säger, ett jätteaber i att han ju inte ser riktigt bra ut alltid. Han såg ju inte alls bra ut i jubileumspokalen förra året, men han var ju väldigt bra ändå efter tuff resa, så att han har ju kapacitet, men jag tror inte heller på att 2 hit är någon riktig fördel, eller definitivt ingen fördel. Jag sätter ändå en 3 på att han har det läget, och att jag har svårt att veta exakt hur bra han är.
Aha, det här är de 16 deltagarnas mest chanslösa häst, tror jag. Det är uteslutet att han klarar 2 hit.
Nu small det till där.
Ja, det small det till där.
Från huvudstaden.
Jajamän. Final kan han gå till, men ja, inte mer än så. Chelati Cat, nummer 4. 5-årig hingst efter Cocktail Jet, den gamla Elitloppsvinnaren. Körs av Gabriele Gelomini.
Ja, var ju bra i Paralympica Olympia. Var med i tuff öppning. Höll bra som 4. Visar startsnabbhet. Alltså det är Frankrikes näst bästa 5-åring. Och har en kusk, Gabriel Chelomini, som kan röra om. Vi pratar om Förbäck och sådär, att det är bra när Förbäck kommer hit, för då blir det lite rörelse i grytan. Och den här fransman, italienare egentligen, kan nog röra om, kommer ladda från start. Och ja, finalchans, absolut, men att vinnarna finalen, 3 sätter jag där.
Det var jättekul att se i Paralympiatravet, såg ju tankad. Var ju med i den jättetuffa öppningen först i Paralympiatravet där. Sen i ryggen på Who's Who där, 300 kvar, satt Gelomini bara och drog verkligen. Sen var det inne, vad heter det, open stretch där, och hon gick ju riktigt bra då. Och med tanke på den där öppningen och att hon är startsnabb alltid. Det var, ja, hon är jättespännande tycker jag.
En han eller en
han? Nej, men förlåt. Hur många hon hann jag med?
Det var, ja, det var bara 3, så det är ingen fara.
Ja, ja, naturligtvis han. Hur som helst, startsnabb. Och, jag sätter också en 3 på han.
Mm. Bra.
Sen har vi Garrett Boko som har trillat in sent i Elitloppet, får vi säga ändå. Mats E. Ljuse kör, så det är 2 bröder Ljuse. Som
sitter, ja, och det kan man ju då prata om en stund, eller på att säga. Men Jerry Riordan... han är lite finurlig tycker jag, och nu satsar han på 2 unga pojkar, 2 bröder. De är väl 21 och 23. Det visar ju lite att man... alltså det visar, tycker jag, Riordans storhet.
Han skulle ju satt upp honom redan på Vincennes.
Jo,
tyckte jag.
Ja, det tyckte du. På Eitos Kronos där. Så att, och det kan jag hålla med dig. Men nu är båda där, och då Magnus... kvalar in Garrett Boko och fick sen i uppdrag att fråga sin storebror om han kunde köra. Jag läste en intervju där Mats sa, jag fick ett sms från min lillebror om jag ville köra Elitloppet. Ja, tack.
Tänk om de går till final båda. Alltså, 2 ljusebröder, det är otroligt. Alltså.
Ja, det är otroligt. Det har aldrig hänt förut att... jo, det hände på... de gamla Nordins tid, men Jan och Ulf Nordin var aldrig båda i samma Elitloppsfinal. Ja. Det här är om han står pall för 2 hit. Jag vet att jag kommer få opposition, en opponent i Falun och även i Stockholm, att ni inte tror han ska klara 2 hit. Och det, jag sätter ett litet frågetecken också då, men som han har gjort i de här 2 starterna, så enkelt han växlade ner sina motståndare till småmynt i Gävle och har ett ganska bra läge. Final givet, och jag har mycket, mycket stark tro att han vinner även finalen i kamp med Itos Kronos. Så det blir en femma.
Det är ju inte bara två lopp, det är ju alltså tre lopp på 8 dagar.
Ja, men det är väl två lopp på söndag.
För denna tidigare sköre häst.
Ja.
Det är ett stort frågetecken. Men vad säger Falun?
Nej, jag sitter och tänker på att den här Garrett Boko, så att vi har pratat om i början av året när jag var arg för att Konrad Lugauer hade kört så in i bomben, tog galet och blev fast, kom loss sent och flög fram och ja, ett lopp han hade vunnit med hela upploppet om han hade kört som han skulle. Och nu ser vi hästen i elitloppet och har ju varit fantastiskt bra i de här två starterna. Jag säger det direkt att jag är också tveksam till de här två hiten, så jag har sagt det. Det finns en grej med Garrett Boko som jag tycker är så spännande. Jag har en liten feeling för att han är mycket snabbare från start än vad vi har sett hittills. Det känns inte, och det kan finnas en anledning till det, att man aldrig har laddat med honom. Men man har aldrig, vad jag har kunnat se, jag har tittat på många lopp, jag kan ju naturligtvis ha missat något, men jag har aldrig sett vare sig Per Lennartsson eller Konrad Lugauer, eller då i de här två starterna naturligtvis. Det har inte laddats från början alls.
För i år han är bakspår liten... båda gångerna.
Tror jag. Ja, i år ja. Ja, så är alltså, det. Så
att... man ser ju att hästen är naturligt snabb, och det är klart att han kan öppna om Mats Ljuse vill skicka iväg honom från start, så blixtrar han förbi dem, gissar.
Ja, det är det som är spännande därför att jag... Mm.
Men man behöver ju inte köra så med honom. Han lägger sig andra utvändigt och så tar vi dem till slut. Kom igen, Ljuse.
Sen har vi då hela spektaklets favorit från början. I alla fall initialt. Ekuridé på bricka 6. Vad har vi honom?
Ja, det är frågan. Alltså, han har varit favorit i 3,50 4 gånger hela våren. Tills debaclet i Paralympiatravet. Nu tror jag han står i 10, 11, 12 gånger hos spelbolagen. Och vad har vi honom? Det är frågan.
Det är fråga Atle.
Ja, Atle kanske vet att det handlar. Men är Ekuridé så bra som många tror, och att han inte har gått ner sig i form, så är naturligtvis viss chans eller möjlighet att vinna det här. Men han har ett knivigt läge. Jag tror till exempel inte att han ska förbygga ett bok om Mats Ljuse vill svara, och det är några till invändigt. Och Ulf Olsson har bryderi här, tror jag. Ska han satsa från start? Det visade sig på Åby att han inte ens hade inte då kunnat ta sig förbi hos ho. Vilket möjligen indikerar på att hästen inte mådde bra den dagen. Ah, han går till final kanske med rätt lopp, men han vinner knappast finalen. Han får en trea.
Jag tänker ju, alltså det är så mycket frågetecken runt Ekuridé, så att den enkla vägen är ju att fortsätta på det. Men jag vill ändå gå tillbaka ett år i tiden när vi såg hur otroligt bra han var på elitloppsdagen i fyraåringseliten där. Och sen den här debuten han gjorde emot de äldre i Hugo Åbergs, där han avslutade en bit under 8 sista 700 och blev ju störd i sista sväng också. Han hade ju ett omöjligt läge där då, men det är formen emot. Jag tror inte att Ekuridé är slut som häst. Jag väljer att tro att han fortfarande har mycket att visa, och då har han absolut chans att vara långt fram i elitloppet. Jag sätter en 4.
Clickbait, bricka 7 för Tarsan och Per Lennartsson som ju kör. Han skulle ju kört Hail Mary. Ska bara flika in ändå att han faktiskt fick frågan i början på veckan om han kunde köra om nu Hail Mary skulle. Så det levde faktiskt, det ska vi ha sagt. Det vill jag ha sagt.
Han fick clickbait istället, som från spår 7. Chanslöst naturligtvis. Etta.
Ja, det är ju clickbait, det är ju... Jag vet inte. Han är med för att han är det startsnabbaste vi har kanske. Och det kan han ju profitera på genom att kanske komma ner på innerspår från till att börja med då. Men han är för mig helt ointressant i det här loppet. Och han senast han var ut så sprang ju On Track Piraten snabbare till slut än vad Clickbait faktiskt gjorde. Så att det här är, det är en action squatter möjligen, men ingen finalvinnare. En etta.
Ingen är som Action Squat.
Nej, han är inte i närheten. Han kommer inte förbi några av dem in där, från det där läget. Jag tror inte ens han provar från start.
Jag blev illamående. Aldrig hört Erik Adelsson vara så brutalt ärlig i något sammanhang och komma från hjärtat.
Ja, det är härligt när någon illa.
Det är härligt när någon säger som det är. Alltså.
Ja, det, men det är Erik bra på, tycker jag. Det är inget hittepå. Han säger som han känner och han säger som det är. Det är klart som tusan man mår illa när man har en av favoriterna, en av dem som kan vinna, en häst som man verkligen älskar. Och så får man det här råttläget från spår 8.
Just med honom också är det ju kanske extra svårt, jag vet inte. Men,
ja. Det är som Örjan, Don Fanucci sett. Åttonde spår kan bara räddas av rätt taktiska dispositioner av kuskarna. Och det är ju två av de mest rutinerade och erfarna som finns i det här loppet. Så att Erik kan nog liksom Örjan lotsa Verikronos till en andra, tredje plats och får ett hyggligt läge i finalen. Så att trots spåret vill jag inte såga honom på något sätt. Jag sätter en fyra.
Jag älskar också att han kunde flika in att han hade övat från just det här spåret tidigare i elitloppssammanhang.
Ja. Och så att han hade en vecka på sig att fundera, Erik.
Ja, just det. Ja, vad säger Falun?
Ja, det är ju intressant med Verikronos att han är toppsidad. Han och Vivid Wise Ass är de två som Anders Malmroth har inte ville se möta varann i försöket då. Jag gillar väl Verikronos också, men jag är ändå förvånad att han har blivit så oerhört uppdriven i allt snack, att han är så bra. Jag är ändå lite fundersam. Jag kanske får äta upp det, men jag tycker ju inte att han har sett riktigt så där jättebra ut någon gång i år. Att han kan springa, det vet vi ju. Och det är så kul att han fungerar ändå och inte håller på och galopperar så ofta som han gjorde förut i alla fall. Jag vet inte, ja. Nu blev ju spåret också jättedåligt. Han är ju så bra, så att nu går han till final. Och det är väl... ni hör va? Jag är tveksam. Och sen kommer ni att tänka så här, fasen vad feg du är. För jag har faktiskt satt en fyra ändå på honom att han kan vinna. Men jag...
Ja,
så det, var det är ett kryss två. Jag erkänner det. Det är ett kryss två, men jag vet inte. Det blev så väldigt mycket snack om Verikronos. 7 avsnitt i travrondens spännande på väg mot elitloppet serie eller vad den hette. Eller det kanske är ännu fler avsnitt.
Men den nerven glömmer vi aldrig.
Nej, att han seglade upp som en av favoriterna är ju också ett tecken på att det saknas någon riktig storstjärna eller några riktiga storstjärnor.
Man får inte säga att det, här, att det är dåligt elitlopp.
Det sa jag inte. Det saknas några storstjärnor. Och därför okay. Blev Verikronos en av de här som man lätt kan ta till sig och tro på.
Mm. Skulle han ha haft ett bättre läge hade jag nog trott mest på honom. Faktiskt.
Ja, du ser.
Ja.
Jag vill också säga så här rent allmänt nu, för nu ska jag låta otroligt diplomatisk kanske.
Otroligt, men, ja, det är bra. Ja,
kan du slå det du redan?
Nej, men jag vet ju det. Hästägare är väldigt olika. En del de bryr sig inte ett smack i vad folk säger om deras hästar och andra blir ju jätteledsna om man säger någonting inte så snällt om hästar. Jag tycker att de är fina, alla de här 16 hästarna. Men vi pratar om de kan vinna elitloppet eller inte. Det vi kanske tycker är det finaste som finns. Och då är inte alla lika bra.
Ska vi ta ett litet nostalgigrepp om ett av de andra stora loppen? Kanske det är lopp naturligtvis som är det näst största. Och av många ansedd som en riktig höjdpunkt på lördagen.
Men Kentucky Bell nummer 7 ser ju mycket frisk ut fortfarande som tredje häst. Lancio Dora har här svårigheter. in på upploppet Jota Bulwark, och så kommer också Cabran långt ner. Cabran som har tävlat så här på Solvalla för Ulf Nordins träning för många år sedan. Men det är Jota Bulwark, den starke Stig och Johansson, kan titta ut och konstatera att de inte kan följa med. Det kommer alltså att bli nummer 6 Jota Bulwark före 7 Kentucky Bell och 3 nummer 11 Cabran.
Lavec, 14 Edus Speedy, så kommer 13 Etten Royal. 6 Express Lavec, 14 Edus Speedy, 13 Etten Royal. 6 Express Lavec, 14 Edus Speedy, 13 Etten Royal. 3 hästar i bredd där, sista biten in mot mål och det är hårt mål!
Utökar försprången och amatören sätter bromsen på plats. Kent Knutsson vinner med nummer 1 Backstrump efter en mål.
Här kommer Soör. Hundringen till mål. 13 Soör kopplar ett grepp här. 13 Soör för det tredje Linus Boy. 13 Soör!
Några goa Harpesvinnare där. Jutta Bulwark dök upp bland annat.
Förlåt?
Ja, några goa Harpesvinnare där.
Vem dök upp?
Jutta Bulwark till och med.
Ja, och Skövde ägde Jutta Bulwark, och nu kan en Skövde ägd häst vinna Elitloppet EQID.
Alltså det är så mycket, ja, det är så mycket gåshud av att höra det där, den här sekvensen med de här grejerna. Jag blir alldeles... det där är häftigt. Det finns speciellt en av de där hästarna som det blir så mycket minnen så att det är otroligt roligt att tänka på.
Minns vi ändå Etten Royal allra mest? Jag minns den väldigt väl, för jag hade spikat
Express Lavec.
Express Lavec, den jag tror det var en 12 åt så sån där på dubben, och hade väldigt många andra avdelningar.
Ja.
Då kom ju den där 48 då, som man knappt kände till, inte jag i alla fall.
Nej, jag vet Anders Malmrot, som numera kanske inte kan spela V75 på Solvalla, var med till sista där, eller var med och hade då den spik. Express Lavec.
Mm. Ja, det var riktigt, riktigt tungt målfoto. Mm. Fantastisk vinnare som då presenterade sig för första gången på nordisk mark då, va? Var det så?
Ja, jag minns inte, men han blev ju känd och förföljde oss länge.
Mm.
Eller förföljde.
Ett otroligt genombrott.
Tjusade oss länge i sin speciella stil. Det var ju en härligt kraftpaket.
Var ju den hästen som vi tog upp, som ju han sprang ju inte, vad kom vi fram till, under 1,20 förrän i 30:e starten eller sånt där. Märklig karriär.
Ett av de största fenomen jag har sett på en travbana under alla mina år som travintresserad. Jag kan inte påminna mig någon häst som man liksom har, man kan väl säga att han kom lite i alla fall från ingenstans då när han målfoto vann det här, alltså Harper Hanovers där, och sen blev han den här följetången, till och med så att han startade i Elitloppet, och vi har ju pratat om det tidigare, men alla dessa lopp han gjorde i sin väldigt speciella aktion som han pratade om inför varje start, och sen Jorma kom fram till ledningen och sen körde han ju bara, och alla de andra i gulddivisionen, de blev inte distanserade i resultatlistan, men på varenda målfoto var de ju det, i princip i alla fall. Det var oerhört fascinerande att se den där hästen. Jag som kom ifrån Frankrike bara därför att, och köptes till Finland därför att han ju i princip aldrig fick någonting i Frankrike, för han travade ju så dåligt. Så att de var ju tvungna att prova någon annanstans, och på den vägen blev det, och därför fick vi se honom så mycket här uppe.
Magnus, som har tittat på alla startlistor noggrant, vem vinner Harper Hanovers?
Ja, för det första vad stenhårt det var att få vara med, som du nämnde nyss. Där. De, kanske, man har ju hört flera som under våren här som har pratat om att de laddar för att vara med i Harpers, och så fick de inte ens vara med på start där.
Det var ju två sådana här wildcards som bland annat fick Bledegers ett.
Det var ju faktiskt så att det kördes ju ett lopp på Seinijoki i Finland i april där vi, som heter Etten Royal Grand Prix tror jag. Eller Etten Royal Prix, det är i alla fall ett lopp som var direkt kvalificerande. Det var en häst som heter Main Stage som vann och som då därmed skulle ha fått kommit hit. Men de anmälde inte hit, och jag frågade Kari Läderkorpi om han visste varför, och han var inne på att de siktar på att vara med i Frankrike, och då blev det i princip omöjligt att vara med i några lopp om de är bland de, en häst har varit bland de tre första i ett grupp 1 lopp, så att därför avstod de från att vara med här.
Så är det ju.
Gav då plats åt någon annan istället.
Men det var ingen svar, det var ingen svar på min fråga, det var bara massa...
Nej, jag köper mig tid. Jag köper mig tid här.
Ja.
Jag tycker det,
jag tror Dragster vinner. Så har man sagt det också. Nej.
Är det helgens mest chanslösa häst? Nej, jag skojar. Jag ville bara citera dig där. Jag har inte, i det här loppet har jag inte kommit så långt än. Jag tycker bara att det är så kul att se. Tänk att Maestro Crow och Demon Ima från Johan Untersteiners stall då, två följetänger, heter det så, som vi har haft på V75 under vintern, våren här. Nu är de framme i Harpers båda två, och Johan har valt att köra Maestro Crow. Nej, vem som vinner, Lennart, du kanske har en. Jag har ingen vinnare än.
Vilken hade liksom det, vilken blir skriket? Det finns ju alltid ett i Harpers. Det kanske inte blir riktigt så när det inte är när man inte är på Solvalla. Men
det blir inte Maestro Crow.
Det är redan 17%.
Om man tittar nu så hittar man ju så här 2% som Ivor di Quattro.
Mm.
Men den mest intressanta tror jag ändå är Vitruvio.
Mm.
Alltså Maestro Crow, han är stark, men han ska komma igång, och de kommer på han där kanske tidigt, och han måste liksom, han kan ju inte hålla dem ifrån sig från början, gissar jag.
Ja, det här får vi att det är det som är så kul ju. Det här blir ju ett jättespännande lopp att spekulera kring. Om jag skulle gissa vem det skriks på, mm, lite från höften, men ändå, så tror jag faktiskt att det är Born Unicorn.
Du tog orden ur munnen, eller du tog hästnamnet ur munnen på mig. Så är det faktiskt. Den kommer bli lite kommundrag, eller lite skrik på i alla fall.
Ja, det är den känslan man får. Det är så många som...
Och det enda man vet om Harpers vet att man inte kommer att få invinnaren.
Nej.
Jag har ju Ivor di Quattro i år igen här. Nu slipper ju Ivor di Quattro Moni Viking.
Ja, just det. Det var ju den förra året. Ja, just
men
det.
I år har jag inte samma feeling.
Nej. Inom, som sagt, i andra loppen då?
Ja, det är ju så himla... Alltså, vilka andra lopp pratar vi om nu, Henrik? Det är ju godis. Det är godis, det här tycker jag. Det var så jädra roligt att sitta och titta på de här listorna. Det vet vi att vi tycker varje år, men det hände något med mig igår när de här listorna kom. Jag fick en helt annan känsla. Den var tillbaka, lite den här som man hade förr. Jag var riktigt sprallig, jag kunde inte slita mig från datorn. Jag satt och både tittade på video, eller på lopparkiv och startlistor och allting.
Jag, av den tre blir favorit, men Cab Lane, den är lika säker som Magnus häst i lördags där.
Ja.
Från spår 4, han vann spårlottningen mot Jaguar Dream. Tar över ledningen tidigt och sen går det inte att slå den.
Jag håller med dig, Lennart. Jag tycker också det känns som att Cab Lane blev en jättevinnare i spårlottning också. Han fick ett bra spår där. Hade han hamnat på bakspår hade det ju varit hårdare, men nu tror jag det är jättechans för Cab Lane.
Och i avdelning 4, mycket intressant tycker jag. Den här Venture Capital var ju imponerande på Lunden. En spår 10. Hello M vill jag gärna ha med. Nummer 2 med Magnus Ljusen.
Jag tänkte säga, Lennart, att vi skulle spela ihop, för vi tycker lika helt. Jag trodde du skulle säga att Venture Capital var veckans roligaste häst, och det tycker nämligen jag. Alltså den här, det är en tysk häst ju. Vi såg den ju på Lunden. Han var ju helt överlägsen trots att han fick press i spets. Och han har väl nästan till inte haft något motstånd i Tyskland, även om de nu inte är kanske så bra i Tyskland. Men den här tror jag blir... Han blir underskattad. Med tanke på att det inte är trots alltså 13 segrar på 16 starter. Jätteintressant Venture Capital.
Och så släpper jag inte Otrolig och så fin, även om den möter kanonhästar alltså i form av Oxidizer och Easy Cashman. Otrolig och så fin nu med Mats Ljusen.
Ja, det, jag konstaterar ju det att nu är vi tidigt i veckan som alltid när vi spelar in det här, men det, de här som jag noterade igår, de verkar ju bli stora favoriter allihopa, så det är ju inte jättekul kanske, men jag tror ju också där så måste ha jättebra chans att vinna den här bronsdivisionen.
Ja, den gick bra i lördags också, så den vinner förmodligen. Och så sjätte av den, Double Explosion blir naturligtvis stor favorit, men Billy de Montfort,
27 år.
Ja,
ja, blivit det.
Inne på sitt 28:e.
Ja.
Ja. Nej, det blev ju ett roligt lopp också, ett sånt där lopp som man tycker synd om några som inte fick vara med. Bland annat Racing Brodda hade inte poäng nog att vara med. Ett tufft, tufft läge. Jag vill lyfta en häst i första avdelningen. Jag tycker det känns som att det är ju alltid tråkigt att åka ur. Nu pratar jag defensivt om ett dåligt självförtroende. Man vill inte åka ur i första, men jag är faktiskt inne på att jag ska spika nummer 6 Joyful Tricks i första avdelningen. Jag har ju varit ute, var ju jätteduktig när hon kvalade in till drottningens, och sen så hamnade hon ju långt bak där, men hon gick bra fort även om hon inte hade varit framme och tagit någon tät placering, så hon gick väldigt fort runt svängen. Det gick så fort så benade inte han med och så felade hon, men det här är ju ett helt annat motstånd och Örjan vet ju hur man ska göra.
Jaha, har vi sagt förut. Ja, okej då. Hopp.
Sen har vi då,
jag trodde du skulle säga, så har vi då auktionshästen Rotate. Det är rätt så här fascinerande som var ju, han är alltså, han är i silverdivisionen egentligen.
Det blir alldeles för mycket sträckad, kan jag ju säga.
Ja, så ser det ju definitivt ut att han blir. Men det är fascinerande att vi har en häst som är, redan står i silver, som ska vara med i en klass 1-final. Det ser man inte jätteofta.
Söndag då? Har ni hunnit det också?
Oh ja. Det var jag och Hans R. Strömberg som var glada. Jag vet inte, jag har sett det här klippet.
Ja, det är ju fantastiskt. Det trodde man inte Hans Strömberg hade i sig.
Nej, man säga det? Är så glad. Man är så glad. Fantastiskt. Och tackar Jörgen Westholm som la ut det. Det är alltså Hans R. Strömberg som dansar till den här Solvalla eller Elitloppslåten som vi har hört redan rätt mycket. Jag höll på att säga till Leda, det har vi inte gjort. Men den har vi hört mycket i alla fall. Men oj, oj, oj. Alltså, som On Track Piraten har sett ut lite i skymundan. Jag vet inte, ja, han har ju hela året egentligen, men på slutet han... Oj, vad spännande. Det är hans andra montéstart. Och... Ja, jag hoppas jag har några pengar kvar på
det. Bara fixa det här nu, Emilia. Det här vill man ju bara... Det måste ju hända. Det måste hända.
Ja.
Får jag strö salt i era sår?
Ja, det får du.
Var rädd för det. Jag var rädd för
den är Filoderari, nummer 7 där. Den kan bara tala om för att om ni ska ha någon chans att få några kronor tillbaka, så ägna er åt tvilling.
Ja, något mer som vi vill...
Nej, nu laddar vi upp. Händer något under veckan så återkommer vi.
Fyrgångsliten var väl fantastisk också, var det inte det?
Inga franska hästar.
Nej. Men,
treåringseliten, ingen fransk häst.
Tyckte ändå det var bättre kvalitet än vad det... Ja, jag fick känsla av att det var bättre än de senaste åren.
Okay.
En liten spaning i det loppet. Jag funderar på om Jorma Kontio har blivit petad där. Han får inte köra kriterie 3, Henry Flyer Sisu där, utan där är det Mika Fors plötsligt. Det är en intressant grej. Och loppet då, som i år heter, det heter alltså Elithingsten Maharajas och Tommy Harnés lopp i år. Förra året hette det Menhammars Elitloppshingstars lopp och Tommy Harnés lopp. Och då fyraåringseliten. Man kanske kan vara lite försiktig med såna här. Tommy Harnés lopp, helt okej okay, tycker jag. Men man måste ju inte liksom, vi måste inte ha hela Sveriges travhistoria i varenda
lopptitel. Magnus, du som har varit i branschen, det handlar om sponsorpengar.
Jag vet. Men det måste finnas lite kärlek också.
För övrigt tycker jag i detta sammanhang att Tommy Harnés ska ha ett lopp, eget lopp för sig själv.
Ja, det kan han få också.
Sista raka informationen. Klockan, vad blir det nu? 18 och framåt 18:30. Vem är det som vänder upp som vinnare av Solvallas internationella elitlopp?
Garrett Boko.
Magnus?
Nej, mitt svar är, jag har ju inte hunnit ändra mig än, utan jag fortsätter vidhålla att det blir Ljuse, men det blir Aetos Kronos.
Då säger jag också Aetos Kronos.
2-1.
Så, får vi se hur det går.
Ja, ha det gott.
Hej.
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 Start om en minut. Kör till start. Post time in 1 minute. The marshal calls the trotters. Depart dons in minut. Och Depart. Start i 9 minuter som start. Man kan ha en minut och alla partenza. Spänningen stiger. Dags för loppen 9. Det handlar om elitloppet. Start och en final. Och startbilen, den är i rörelse. Bosse Rydén, varsågod.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.